Även idag ska vi börja med Matteus 5:17-20. Kanske att vi då också ska börja med att repetera lite av det jag sa igår kväll. Bergspredikan, alltså Matteus 5 kapitel. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att de inte i rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Jag sa igår så här att Guds rättfärdighet är inte bara större än vår. Den är av ett annat slag. Så fort som vi börjar tänka på rättfärdighet så blir vi jurister. Vi blir lagiska, brukar vi säga. Och det är ju juristens kännemärke. Han är lagisk. Här blir det 2 års straffarbete och där blir det 1000 kronor i böter. Och här blir det villkorlig dom. Men vi blir jurister, och jurister jobbar alltid med att utmäta domar. Varje gärning får sin konsekvens. Det är tanken när vi människor börjar syssla med rättfärdighet. Då sa jag igår att Guds rättfärdighet, den står över rättvisan. Ty Gud ger nåd. Där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Det är Guds väg. Gud arbetar alltså ytterst sett inte med förkastelsen och fördömelsen, utan han arbetar med godhet. Det är hans sätt att lösa problemet. Och det är inte bara större än vårt sätt. Det är också av ett helt annat slag. Men också vi som känner till nåden, vi sitter ju väldigt fast i juridiken. Därför att den tilltalar vår mänskliga natur. Vi talar gärna om våra synder som misslyckanden. Och så säger vi, jag nådde inte ända fram. Till vad då? Jo, till att uppfylla juridikens krav. Särskilt när man möter människor som lever i självfördömelse och med det här kroniskt dåliga samvetet, så har man alltid framför sig en fullfjädrad jurist. En människa som kan tala om precis hur det borde vara och hur man inte är. Och jag har aldrig träffat någon människa som blivit en bättre människa på det sättet. Men vi är alla outtröttliga i våra försök att se om det ändå inte skulle gå. Jag kan lova dig, jag tror det gör det inte. Därför att det står i skriften att det inte ska göra det. Utan det finns en rättfärdighet av ett helt annat slag. Guds rättfärdighet. Det paradoxala är att så fort vi slammar in på vårt sätt att skapa rättfärdighet, så blir vi inte bättre människor utan snarast motsatsen. Vi ska läsa i Filipperbrevet, 3:e kapitlet. Det räcker egentligen att vi läser den 6:e versen, den tycker jag är så intressant. Det Paulus säger om sig själv att han var i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Alltså, han säger att han fyllde lagen. Han levde efter den. Och just det gjorde att han andades hot och mordlust. Ty när vi blir jurister så blir vi farliga. Alla närvarande advokater är välkomna fram efteråt, så får vi göra upp. Men jag menar att det här sättet att skapa rättvisa skapar i själva verket problem. Hela svenska folket är så medvetet om sina rättigheter idag att vi har blivit ett folk av fifflare. Hela svenska folket tror att om vi alla lurar staten så kan vi få det att gå med vinst. Och det måste ju finnas något fel någonstans. Men vi har svårt att upptäcka det. Och ännu svårare att låta bli. Att försöka. Om vi nu återigen tittar här i Matteus 5:17. Så kan vi alltså konstatera att Gud löser problemet med nåd. Och nåden sätter ju rättvisan ur spel. Och ändå säger Jesus att lagen har inte avskaffats. Och det här, det är det svåra för oss kristna. Det här är det knepiga med kristendomen. Och det är inte Gud som är knepig, utan det är vi som är det förstås. Därför att det här är egentligen ganska enkelt. Men vi saknar synförmåga. Vi har så svårt att se det med en korta ögonblick i stöten. Den som upphäver ett enda av buden om så det allra minsta och undervisar människorna så, han ska räknas som den minsta i himmelriket. Han åker inte ur himlen, men han får stå någonstans längst ner vid dörren. Och Gud hjälper mig, men jag tror att det kommer att bli trångt nere vid dörren. Därför att antingen blir vi fullfjädrade jurister, eller också avskaffar vi lagen. Vi har svårt att hitta Guds alternativ, som är det tredje alternativet. Detta som sätter rättvisan ur spel utan att rättvisan avskaffas. Den godhet som står över rättvisan och som ändå inte avskaffar rättvisan. Det här kanske man lättast kan se och förstå när vi kommer in på frågan om att förlåta sin nästa. Matteus 6:14-15. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Hur gör Gud när han förlåter våra överträdelser? Jo, han dömer oss skyldiga. Och sedan benådar han. Han rycker inte på axlarna och säger att ja, det kvittar. För hade det varit hans väg till försoning, så hade Jesus inte behövt dö. Utan istället är det så här att domen gäller fullt ut. Och nåden gäller fullt ut. Och nåden kommer i kraft när du och jag håller med Gud i hans dom. Ja, Herre, du har rätt. Jag har syndat. Då gäller nåden fullt ut. Detsamma gäller när vi ska förlåta våra medmänniskor. När vi så att säga gör mot våra medmänniskor det Gud har gjort emot oss, då får vi ju lite grann en chans att leva oss in i hur det hela ser ut ifrån Guds horisont. Och då tror vi som regel att detta med att förlåta sin nästa, det handlar om att låtsas som om vederbörande inte hade gjort något. Se glad ut ändå. Eller kanske ännu gladare. Leendena brukar ju bli så krampaktiga så man nästan inte kan få tillbaka mungiporna när man är riktigt sur. Men det är inte att förlåta. Utan det är att hyckla. Förlåtelsen handlar ju istället om att man dömer den skyldige skyldig för att sedan benåda honom. Och det har jag sett så många gånger att det är en ganska enkel process om man för det första är klar i sin dom och för det andra har viljan att benåda. Den som inte vill benåda kan naturligtvis inte förlåta.
Du förlåter jag aldrig.
Det är ingen bra variant. Då har man som regel ilskan kvar. Och den fräter som svavelsyra inifrån. Men det är ganska sällan problemet bland kristna. När man inte kommer till skott med den inbördes förlåtelsen. Utan det är snarast detta att man har vänt och vritt på skuldfrågan så många varv. Så man har till sist ingen aning om vem som är skyldig och vem som inte är skyldig. Vi tar ett exempel. Någon plockar dig på pengar. Du vet inte om det för efteråt han har förskingrat ur er gemensamma kassa. Och efteråt så börjar du att fundera, för du är naturligtvis sur, pengarna har försvunnit, någon ska betala kalaset och det blir naturligtvis din mindre uppmuntrande uppgift. Men så tänker du så här att ja, jag är ju också en syndare. Och det kanske var mitt fel att jag inte grävde ner kassaskrinet och la nyckeln i ett bankfack. Så det är nog egentligen mitt fel det här att pengarna försvann. Och det är nog egentligen inte hans fel. Han kunde nog inte rå för det, utan det är mitt ansvar det här. Och så vänder man och vrider på ansvaret och till sist för säkerhets skull, för man ska ju inte döma som det heter. För säkerhets skull lägger man all skulden på sig själv. Det är ett mycket kristligt beteende, eller rättare sagt, det är inte särskilt kristligt, men det är vanligt bland kristna. Och slutresultatet är bara ett enda, nämligen att man kommer aldrig till skott med förlåtandet. För till sist vet man ju inte vem man ska förlåta. Innerst inne är man ju helt klar över att det var inte du själv som gjorde syndade. Så du kan ju inte mot bättre vetande förlåta dig själv. Och du har ju redan förklarat att den andra var skuldfri, så du kan inte förlåta honom heller. Kvar sitter du med din besvikelse. Ack så vanligt. Och enkelt uttryckt är det så här. Du kan inte förlåta någon som du inte kan döma skyldig. Därför att förlåtelsen handlar om att ge nåd. Och att ge nåd, det är just att ge godhet till den som inte förtjänade godhet. Vi läser ju ofta slutet på Matteus 5, 38 versen. Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Kanske är detta Bibelns mest missförstådda skrift. Därför att vi tror att Jesus vill säga till oss, du får aldrig bli arg. Du får aldrig tycka att någon bär sig illa åt. Du måste alltid ställa upp. Och då har vi ju inte ställt oss över rättvisan, utan vi har ställt oss under rättvisan, för vi har ju avskaffat alla begrepp som rätt och fel. Och hur man sen ska kunna leva rätt om det inte finns något som heter rätt, det är lite av en gåta. Och det här är inte någon skojig akademisk formulering, utan det här är dessvärre vardagsrealiteter bland Guds folk. Och det hela slutar allt för lätt med att vi håller på och granskar våra gärningar och granskar våra motiv tills vi aldrig hinner med att göra något annat. Jag satt lite grann och mös för mig själv på första bänken under meditationen här i morse. Man liksom hörde hur det dåliga samvetet steg som vattnet i en bassäng. När alla satt och talade om att ja, vi ska ju vara goda förvaltare också av pengar. Och det ska vi. Men man kan ju alltså hålla på och vända på 50-öringarna. Så till den milda grad så att man aldrig kommer till skott med att använda dem. Och på något sätt är ju den kristne både medveten om sitt ansvar och sin ansvarsfrihet. Därför så är det när vi har fattat detta, att Guds godhet står över rättvisan, men sätter inte rättvisan ur spel. Vi kan naturligtvis få ett så gott samvete så vi struntar fullständigt i hur vi lever. Det är inte bra. Men vi kan också få ett så ömtåligt samvete att vi inte vågar leva. Och det är precis lika illa. Det föder precis samma effekt. Det är inte fråga om ett antingen eller här. Utan Guds rättfärdighet, när vi förstår den, den skapar ett känsligt samvete och ändå ett skyddat samvete. Det är ingen konst att leva med ett stenhjärta, eller hur? Det är lätt. Det tål de flesta stötar. Men när Gud tar stenhjärtat ur kroppen på dig och sätter in ett hjärta av kött, då börjar äventyret. Därför det där hjärtat är ju ömtåligt. Ja visst, säger Gud. Men kom nu mitt barn så ska jag ge dig ljusets vapenrustning. Plåt och åter plåt. Det är hjälmar och det är sköldar och det är pansar och i den här stilen. Vad ska man med all plåten till? Jo, den ska skydda det känsliga hjärtat. Därför att det är inte bättre att du knäcker ihop genom självsvåldighet, eller att du knäcker ihop genom dåligt samvete, än att du knäcker ihop genom självsvåldighet. Att ha ett känsligt men skyddat samvete. För många år sedan hemma i församlingen som jag tillhör så hade jag det här ämnet uppe. Jag har haft det uppe många gånger. Och i församlingen har vi bland annat en kvinna som är domare. Och hon fällde en så bra kommentar när det hela var slut. Hon reste sig och sa: kom ihåg, Sven, att det är skillnad på att vara ansvarsfri och att vara ansvarslös. Det är precis vad det handlar om. Vi är inte ansvarslösa, men vi är ansvarsfria. Och det har inte med oss eller vår situation att göra. Utan det här är så att säga en återspegling av Guds person. När vi förstår det här så tror jag vi har lärt oss något väldigt viktigt om Gud. Vem han är. När vi på olika sätt läser nu detta med andra kinden och döm inte så ska ni inte bli dömda, som det står i 7:1. Så kommer vi väldigt lätt i praktiken att avskaffa lagen. Man ska ju inte vara lagisk, säger vi, och man ska inte vara dömande. Hej. Men då är det ju väldigt lätt att vi avskaffar lagen och därmed ställer oss under lagens nivå. Istället för att, så att säga, börja ta emot den rättfärdighet som står över lagen. Det som är Guds rättfärdighet. Du vet, i samhället runt omkring oss är man ju i full färd med att avskaffa lagen. När laglösheten tilltar, säger Jesus, så ska kärleken hos de flesta kallna. Matteus 24:12. Och därför lever vi i en kultur där bankrånaren tas om hand och får all upptänklig vård. Medan kassörskan som fick hans k-pist mellan ögonen får reda ut sitt nervösa sammanbrott själv. Bankrånaren kunde ju inte rå för att han gjorde som han gjorde. För hade han kunnat det så hade han ju naturligtvis inte blivit bankrånare, säger man. Men kassörskan, hon kunde däremot rå för sitt nervösa sammanbrott. För hon måste ju ha haft en lycklig barndom, annars skulle hon inte kunna vara kassörska. Och har man haft en lycklig barndom så är man tillräknelig. Har man inte haft det så är man otillräknelig. Lagen är avskaffad. Varför det? Därför att man skulle försöka göra en godhet som var större. Man skulle försöka leka Gud utan att ha med honom att göra. Vi hamnade i toleransens förvirrande träsk. Där allt är tillåtet och ändå förbjudet. Sådan är inte Gud. Han kallar saker vid dess rätta namn. Men han ger nåd. Och det har att göra med att Gud är en mästare på att skilja på sak och person. Jag tycker så mycket om uttrycket i psalm 99. Den 8:e. Ja, Herre vår Gud, du svarade dem, du var mot dem en förlåtande Gud och en hämnare över deras gärningar. Den Gud som kan åtgärda synden i våra liv utan att förkasta oss. Jesus har nu ett intressant uttryck i Matteus 5:17. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, säger han, utan för att uppfylla den. Och här används ett grekiskt uttryck som inte går att översätta på något bra sätt till svenska. Det är ju så ibland. Vi kan säga så här att det Jesus säger det att han har kommit för att göra det lagen bjuder, om nu ingen annan kan det. Och det är en korrekt översättning. Han uppfyller lagen. Men det kan också översättas så här: han har kommit för att göra lagen färdig. Den är nu ett halvfabrikat, säger Jesus, men nu har jag kommit för att göra den färdig. Halvfabrikat fungerar sällan lika bra som helfabrikat. En halv bil går inte hälften så fort som en hel bil. Det brukar de flesta ha rik erfarenhet av. Så att det som kan förväntas fungera, det är den färdiga lagen. Den avslutade. Den fullkomnade, den fullbordade. Men man kan också översätta på ett annat sätt. Jesus säger att han har kommit för att uppfylla lagen. Och det synsättet kan då illustreras med lagen som en tom bägare. Utan innehåll. Jesus har kommit för att fylla den med innehåll. Lagens bägare är nu fylld med nåd. Det förut var den tom. Du fick själv fylla den med något om det skulle bli något i den. Och det översteg din kapacitet. Nu räcks dig lagens bägare full med nåd och full med kraft. Och när du dricker ur den, då händer det någonting med dig. Man blir inte särskilt förvandlad av att dricka ur en tom bägare. Men det kan ju bli skillnad om man dricker ur en som är full. Jag menar, om du har hosta och så kommer sköterskan till dig med en tom medicinbägare. Och så säger hon: detta är hostmedicin. Ja, du får inte mindre hosta av det förstås. Men om hon kommer med en bägare med riktig hostmedicin, ja då slutar du hosta, hoppas vi. Det är kanske att ha en viss övertro på hostmedicin, men ni förstår vad jag menar. Det finns en omständighet med bergspredikan som få kristna lägger märke till. Och det är att den är full med motsägelser. Vi ska ta en av de intressantare. Matteus 6, vers 1. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. Och ja, det vet vi. Vad stort sker, sker tyst. Och inte ska väl jag. Matteus 5:14. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i ljuset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Ja, herregud, säger vi, vilket menar du nu då? Vad är det som gäller? I ena fallet så får man absolut inte sätta ljuset under skäppan, utan det ska helst sättas på en så hög kandelaber som möjligt. Alla ska se att det lyser. Och i nästa ögonblick så ska vi vara noga med att inte utföra våra fromma gärningar i människornas åsyn. Man kan ju bli schizofren för mindre, eller vad säger ni? Ja visst, så länge vi uppfattar livet som juridik, så blir man ju det. Och om vi tror att vi är tvungna att alltid vända andra kinden till. Den värsta fejun som kommer och klipper till den ska naturligtvis få en chans till, minst. Och hade man en 4, 5, 6, 7, 8 kinder att vända till så skulle man naturligtvis göra det. Ja visst, men när vi resonerar så, så har vi ju alltså i praktiken tänkt bort rättvisa. Och då blir vi bara förvirrade när vi sen ser Matteus 7 och 6. Ge inte det som är heligt åt hundarna och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Vad säger du, Jesus? Finns det hundar och svin? Ja, det är Jesus det gör. Han är inte blåögd. Det kan man inte säga. Som jude var han väl antagligen brunögd, men han är inte mentalt blåögd. Han tecknar ingen orealistisk bild av livet. Det är precis så här är ju livet. Det finns situationer då man ska vara noga med att inte utföra sina fromma gärningar i människors åsyn. Och det kanske framförallt om man känner i sitt eget inre att jag skulle vilja göra mig på den andliga lindansarbanan här. Och få visa upp mina speciella andliga tricks och konster. Ja, är det en frestelse så kanske du tills vidare måste vara noga med att inte utföra dina fromma gärningar i människors åsyn. Men den dag du är löst ifrån den frestelsen, och det kan man faktiskt bli, så kanske det istället är viktigt att man tänker om. Herre, hjälp mig nu att visa vem jag tillhör. Det är inte mina konster det handlar om, utan det är ditt väsen. Det är ju du som är ljuset i mig. Och jag var ju inget världens ljus om inte du bodde där. Låt nu människorna få se att du bor i mig. Inte för att jag är så förträfflig, utan för att jag inte klarar mig utan. Det finns tillfällen då det är rätt att vända andra kinden till. Och det finns tillfällen då man istället måste säga: här kastar vi inga pärlor för svinen. Bara den heliga ande kan undervisa dig om vilket som gäller i varje tillfälle. Men det här är ju bevis nog för att vi aldrig kan bli jurister. Det mänskliga rättvisetänkandet, den här outsynliga drömmen om att kunna fästa hela livet i en formel på papper och säga vilka gärningar som alltid är rätt och vilka gärningar som alltid är fel. Ack, det är väldigt få gärningar som alltid är rätt. Och väldigt få som alltid är fel. Otukt och bankrån och lite sådär, ja, det är väl alltid fel. Men de är ju undantag i livet och inte regel. Du kan aldrig lära dig leva på det sättet genom att studera en regelbok. Utan istället är ju livet ett spännande samarbete mellan Herren och dig. Där du är ansvarsfri men inte ansvarslös. Där du är välkommen att vara noga. Och ändå finns det ingen fördömelse. Det här är så mycket av livets hemlighet. Att kunna vara noga. Och ändå finns det ingen fördömelse. Det är något att be om. Käre Gud, förverkliga detta i mitt liv. Lär mig konsten att vara noga. Utan att vara det under förkastelsens sigill. Lär mig att vara noga. Utan att ständigt hålla på och grubbla över mig själv. Det är mycket frigörelse i det. Alltså livet självt är fullt av motsättningar. Och därför går det inte att bygga livet så att säga på en formel. Ty en formel kan ju inte gälla förrän den är fri från motsättningar. Och det intressanta med Guds godhet, Guds rättfärdighet, det är att den kan verka in i vår motsägelsefulla tillvaro och in i din och min motsägelsefulla själ. Och ändå sätts inte rättvisan ur kraft, utan Gud gör det med en nåd som står över rättvisan. Hur ska vi då leva? Ja, vi brukar ju gärna peka ut Matteus 7 och 12. Och vi kallar det för den gyllene regeln. Och den är ju inte unik varken för kristendomen eller judendomen, utan den finns ju på både här och där i olika mänskliga kulturer. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Nu kan vi läsa det här som juridik igen. Och det gör vi ju som regel. Så att vi nu ska försöka att göra ett regelverk av detta. Och leva juridiskt efter det. Och då blir det en fråga om en intellektuell analys. Vad är nu rätt och vad önskar jag och så vidare, och vad ska jag göra mot alla möjliga människor? Det går inte. Du kan läsa den på ett annat sätt. Du kan läsa den som en fingervisning om att livet öppnar sig när vi får lära oss inlevelsens konst. Att älska sin nästa som sig själv. Ja, säger denna världens visa och kloka. Det kan man ju naturligtvis inte göra förrän man älskar sig själv. Och jag älskar inte mig själv, utan jag fördömer mig själv. Jag tycker hjärtligt illa om mig själv, vad det jag egentligen gjort hela mitt liv. Så jag kommer aldrig att komma till skott med det här och älska någon annan som mig själv. Och skulle jag försöka skulle nog alla betacka sig för den kärleken, för jag älskar inte mig själv. Och skulle jag spreja min attityd mot mig själv också över min omgivning, så skulle alla skrämda försvinna runt horisonten. Det går inte. Ha, säger då vi, du måste gå 100 kurser i konsten att älska dig själv så du någonsin kan komma till skott med att älska andra. Och i den fällan sitter ju många av oss fast. Och vi håller på att försöka älska oss själva. Och det talar ju Bibeln inte ett knäpp om. Att man måste gå 100 kurser i konsten att älska sig själv för att kunna älska någon annan. Och jag tror att det där är en fälla. Det är vår tids tänkesätt. Och det är vårt kötsliga sätt att på något sätt ta udden av Guds ord. Därför att även om du tycker hjärtligt illa om dig själv, om du tycker att du är den obehagligaste lus som någonsin har funnits i mänsklighetens historia, så kan du alltid ägna din nästa ett stycke inlevelse. Därför att när du då kan leva dig in i din nästa situation, då har du ju delat hans eller hennes situation som om den var din egen. Och det är det jag tror menas med att älska sin nästa som sig själv. Att inte, så att säga, avskärma sig ifrån sin nästa. Om din nästa har vunnit högsta vinsten på lotteri och är glad som en spelman. Ja, då har du ett val mellan. Om du ska kura ihop det och tycka att det finns då verkligen ingen rättvisa här i världen. Eller om du ska istället glädja dig med din nästa. Att vara glad och hans vägnar. Eller om din nästa är sjuk. Att du delar hans vånda. Hans smärta och ångest så långt du kan. Ja, det är att älska sin nästa som sig själv. Det behöver man inte gå några kurser i. Man kanske behöver be Gud om förmågan till inlevelse. Nu är det lustigt nog så här att människor som verkligen blivit uppfostrade med andra kinden, de brukar ha ett gediget dåligt samvete, som jag sa nyss. Och sådana människor har ofta väldigt svårt för inlevelse. Därför att de har blivit så manipulerade i sin inlevelse. Och de är ofta så rädda för att bjuda på sin inlevelse. Vem som helst kan ju komma och begära vad som helst, och man är ju totalt oskyddad. Människor är farliga. Och då påminner jag igen om att när Gud tar stenhjärtat ur kroppen på oss och sätter in ett hjärta av kött, så ger han oss också ljusets vapenrustning. Och konsten att kunna verkligen bjuda på sin inlevelse, det är verkligen en fråga om konsten att ikläda sig all den där plåten. Därför det är inte meningen att du ska bli omgivningens träl, utan det är meningen att du frivilligt ska göra dig, så att säga, till omgivningens tjänare. Du ska inte avsäga dig din personlighet, du ska bara ge upp den. Och det här kan ju återigen tyckas som väldigt fåniga nyanser. Men det är skillnad mellan ljus och mörker. Bli inte människors trälar, skriver Paulus på ett ställe. Det lättaste är ju att kolla om man har blivit det eller ej, genom att tänka efter: kan jag säga nej? Om jag verkligen tycker att jag skulle säga nej. Kan man det, då är det bra. Men kan man inte det, så måste man be Gud om förmågan att säga nej. Och att göra det med rent samvete. Bergspredikan är ingen obegriplig skrift. Den blir bara obegriplig om vi läser den som juridik. Vi måste hela tiden hålla i minnet: Guds rättfärdighet är av ett annat slag. Den sätter juridiken ur kraft utan att avskaffa juridiken. Den talar om rätt och fel, men den handlar, så att säga, efter någonting som står över frågan om rätt och fel. Den handlar inte efter rättigheter och domar, utan den handlar i nåd. Och det är när vi förenklar bergspredikan till att bli ett juridiskt dokument som vi tycker att det är outhärdligt. Bara när vi förstår Guds rättfärdighet, som själv uppfyller juridiken och som själv, så att säga, står på en högre nivå, det är då vi kan läsa och förstå. Den som verkligen är jurist, det är åklagaren. Han är den verkligt fullfjädrade juristen. Men han som sitter på domarsätet, han handlar så att säga efter någonting som står över juridiken. Och det är bara när du och jag liksom biter oss fast i juridiken som vi förlorar förmågan att förstå vem Gud är. Vi blir bemötta av Gud med mycket inlevelse och mycket barmhärtighet. Och vi kan få öva oss i att se världen ur hans perspektiv genom att lära oss förlåta vår nästa. Genom att döma honom skyldig och anropa Gud om kraften att kunna benåda. Vi kan också lära oss att se livet ur Guds perspektiv genom att öva oss i inlevelse med all sorts vapenrustning påtagen. Inte för att bli människors trälar, utan för att bli människors tjänare. Nu ska vi vända oss till här. Fader i himmelen, vi tackar dig för att ditt ord talar om så väldiga perspektiv. Det talar om dig själv, om vem du är, om ditt rike som inte är av denna världen och inte kan försvaras och inte behöver försvaras med vapenmakt. Ett rike av ett helt annat slag. Här är vi tillhör det riket, här och nu. Vi kan bara ropa till dig, låt ditt rike komma här. Vi längtar efter det. Vi har fått sån mersmak på det. Uppenbara rikets hemligheter i våra hjärtan, Herre. Hjälp oss att förstå vem du är och hur du styr ditt rike. Det som finns invärtes i våra hjärtan. Herre, i denna stund vill jag be till dig särskilt för dem som har gått så vilse i självgranskandets labyrinter. Att de varken vet in eller ut. Och inte minst om det finns gammal besvikelse över gamla konflikter. När man kanske innerst inne tyckte att hon gjorde fel eller han gjorde fel. Men man fick ju inte döma och skulle inte döma. Utan man skulle ju kalla saker vid fel namn och inte vid dess rätta namn. Herre, hjälp oss nu att få förstå det rena och beskyddade samvetets hemlighet. Hjälp oss att förlåta vår nästa på ett enkelt och sunt sätt. Och hjälp oss att ta den vissheten med oss för resten av livet. Och hjälp oss därmed också att ett litet stycke ytterligare förstå vem du är. Amen.